Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt specialavsnitt här av Dagens Juridikpodden som vi gör nu direkt här klockan 11.30 på fredagsförmiddagen efter att samtliga åtalade frikändes i det så kallade Allramålet. Extra kul är det då att vi har våra nya medarbetare med oss, Sara Johansson, som är något av en expert på näringslivsjournalistik i korsningen juridik näringsliv. Du har tagit del av lite grann av domen, Sara. Vad säger du så här långt?
Ja, nej men det man kan konstatera är ju så att åklagaren har inte kunnat bevisa att de har begått några brott. Och framförallt att han inte har kunnat bevisa att arvodet som Oak Capital fick då vid köp av de här omtvistade värdepapperna var för högt i förhållande till värdepappets art och omfattning.
Nej, för det har ju varit en viktig poäng som åklagaren har gjort under rättegången att så att säga de här arvoderna skulle vara alldeles för höga, men Allra har ju då, eller de åtalade personerna har ju haft med sig så kallade sakkunnigvittnen och experter som har liksom vittnat om att det här är så funkar i branschen och så. Visst är det så?
Ja, så är det precis. Det är framförallt ett sakkunnigvittne då som domstolen pekar på som har kunnat bevisa att det här arvodet var skäligt då.
Men vi diskuterade ju domen här innan den meddelades precis på redaktionen och jag var för min del ganska övertygad om att åtminstone ett par av de åtalade skulle dömas. Jag tror att det är den allmänna uppfattningen, men du sa som har följt det här lite närmare sa att nej, jag tror att de frias. Är det på grund av EBMs statistik eller vad fick det att...
Ja, dels det och sen var det också en liten magkänsla. Men även att det är det brottsligt att göra... som man säger det dåliga köp och sen har ju även försvaret gått ut och sagt att det är ingen som har förlorat några pengar på det här heller utan avkastningen har varit 11%. Ja.
Vad tror vi då? Går det vidare till hovrätten? Kommer åklagarna driva det här vidare eller?
Det är så otroligt svårt att veta tycker jag. Det finns nog en möjlighet att de kommer att göra det, men det handlar ju om väldigt mycket pengar. Alltså, en intressant aspekt med den här domen är ju att Pensionsmyndigheten tvingas ju ersätta Allra pension, alltså det här bolaget som har varit en del i det här målet. De tvingas ju betala dem 26 miljoner kronor, bland annat för de här expertvittnena då, som man har kallat in, men även för deras advokaters arvoden. Och det är väl någonstans skattebetalarnas pengar vi pratar om här. Så att, vågar man ta risken och lägga på ytterligare några miljoner på den notan så är det nog inte omöjligt att man överklagar.
Nej, det får vi väl se, men det är också en ganska lång dom. 125 sidor, den ska väl analyseras och vändas in och ut på innan man fattar några sådana beslut såklart.
Ja, det är så självklart. Men sen är det också, om man tittar på åklagaren, yrkade ju på ganska så höga fängelsestraff här. Det var ju 7 års fängelse tror jag för Alexander Ernstberg bland annat. Så att, jag menar, han måste ju åtminstone ha hoppats på att det skulle bli en fällande dom, annars han har inte tagit det här till åtal. Sen finns det ju andra saker som ligger och ännu inte är prövade vad gäller Allra. Det är bland annat en skattedel. Så man kan ju se det här som en deldom, så att allting, det sista ordet är inte sagt kring Allra överhuvudtaget.
Nej, men på tal om sagda ord så har vi ju haft kontakt med Alexander Ernstberger direkt. Sara, vad hade han att säga nu när han har frikänts?
Ja, han riktar ju framförallt kritik mot den mediala folkdomstolen. Han är ju den som har varit huvudpersonen kan man säga i medierna och allas folkmun liksom. Och han är väldigt glad att han äntligen får upprättelse, men säger också att det är utgången var väntad.
Men jag tänker också så här, det är klart att han tycker att det är tråkigt och jag gillar inte folkdomstolar och gillar inte folkmobbar. Men han har ju ändå profilerat sig själv innan den här liksom härvan, om man får kalla det så, trots att de nu frikänns, nystades upp och kom på tal och blev en stor medieskandal. För en skandal har det varit även om de är... Alltså, frikänns nu så har det ju beskrivits som en skandal, och det har ju varit stora hus, det har varit dyra bilar, dyra klockor, det har varit liksom festande och helikoptrar och hela baletten. Är det liksom inte så det blir när man profilerar sig på det sättet?
Ja, absolut. Och den här granskningen, den kom ju i samband med att Allra skulle börsnoteras, och då är det ju också vanligt att man gör de här större granskningarna, och då kanske man kan utgå från att sådana här saker skulle kunna komma fram ifall det nu har begåtts något brottsligt.
Det är väl flera styrelseledamöter också som hoppade av i samband med den här granskningen, bland annat för detta justitieministern och nuvarande advokaten Thomas Bodström. Jag tror även näringslivsprofilen Ebba Lindsö var inblandad där och liksom drog sig ur. De måste ju ha känt på något sätt att de inte ville vara en del av Allra under den perioden i alla fall.
Ja, absolut. Och de kom ju in just i samband med den här börsnoteringen för att stärka upp ryktet för bolaget och att det skulle gå till börsen. Man ville ha några starka profiler i styrelsen då.
Vad säger man om allt det här, om åklagaren, som vi får kalla det, misslyckande här? Erik, du har ju bevakat så otroligt många rättegångar, både ren straffrätt men även den här typen av mål. Liksom, vad har EBM för track record när det gäller den här typen av mål?
Inget vidare skulle man kunna sammanfatta det, men jag tror att vi hade en diskussion, om det var en tidigare podd här också, om att den här typen av mål som är väldigt komplexa och svåra, blir svårt för åklagaren att då inför en domstol kunna presentera på ett begripligt sätt så att ledamöterna förstår vad är det som verkligen ska ha hänt och vad påstår man och hur kan man bevisa det. Alltså sett utifrån, så som sagt, med min lekmannabedömning så tyckte jag att ja, men det här måste de ju fällas för. Men det gäller liksom att det ska gå att översätta det i paragrafer för att man ska kunna nå en fällande dom, och det har onekligen inte gått här.
Men är försvaret mycket skickligare på då att beskriva vad som inte är brottsligt jämfört med hur duktiga åklagaren är på att beskriva vad som är brottsligt? Eller är det liksom att bevisbördan ligger på åklagarmyndigheten så att det ställs mycket högre krav på dem? Vad tror du?
Ja, men dels det, men sen också som du säger att nu, det är många försvarare, det är många namnkunniga skickliga försvarare här som sammanlagt har lagt hundratals timmar på att förbereda det här försvaret och gå igenom då vad åklagaren har presenterat och smula sönder det, om man får säga så. Och det har ju onekligen lyckats i det här fallet.
Samtidigt har ju åklagaren haft väldigt lång tid på sig att väcka åtal och förbereda sitt åtal. Så att, jag menar, det måste ju ha gått genom vissa filter innan man väckte åtal här, och man måste ju ha funderat på hur man ska lägga upp sin sakframställan och sina pläderingar. Så att någonstans är det väl ändå ett underbetyg till åklagaren. Tycker vi inte det?
Ja, absolut. Men precis som Erik var inne på här, att det var EBM har haft det tufft med just de här stora prestigemålen. Bland annat HQ, och innan dess så var det stora ringenmålet, Sveriges största insiderbrott. Så de har haft det tufft, och frågan är nu som sagt om det här kommer att överklagas eller inte.
Det kostar ju väldigt mycket pengar då, bortsett från de pengarna som Pensionsmyndigheten ska betala till Allra pension, så har vi ju offentliga försvarare som har kostat nu staten drygt 60 miljoner kronor. Det är rätt mycket pengar för ingenting, kan man tycka. Eller det är väl jättebra, det är klart att man ska ha betalt när man försvarar någon som blir frikänd. Det är väl en absolut jätteviktig rättsprincip. Men det kan ju också vara en sån sak som man måste överväga när man väljer att överklaga eller inte.
Ja, absolut. Så är det.
I det här fallet så rör det ju å andra sidan sig om väldigt mycket pengar vid en seger för åklagaren. Så att då kan man tycka att det är mer proportionerligt. Vi hade ju ett uppmärksammat ärende häromdagen med en åklagare som la ner ett ärende för att det rörde så små summor, så att det fanns liksom inte anledning att driva det till åtal. Här finns det ju ändå ett ekonomiskt incitament för att gå vidare.
Hur tror ni allmänheten kommer reagera på det här? Vi vet ju, vare sig det gäller liksom misshandelsbrott eller mord eller liknande, om någon blir frikänd och man sedan tidigare då, så att säga, är dömd av allmänhetens folkdomstol. Vad tror ni att Alexander Ernstberger och hans kollega David Persson, kan de fortsätta i liksom svenskt näringsliv och driva företag, eller är deras rykte lite nedsvärtat trots att de frikänns?
Ja, nu i början så tror jag att det kan vara lite svårt just när det gäller pensionspengar. Det är ju väldigt känsligt och det finns ju säkert många som fortfarande tror att de är skyldiga till brott, även om de är frikända nu. Jag tror att det kan bli svårt i början.
Men samtidigt tror jag att liksom i näringslivet så är de inte döms. De har lyckats med superbusiness. De har gjort oerhört mycket pengar till sig själva och till ägarna. Och liksom, det här är en framgångsrik affär som kanske var ett gränsfall, men det var på rätt sida gränsen enligt tingsrätten.
Så att om de så att säga håller sig i andra typer av affärer än pensionspengar eller liksom skattebetalarnas pengar, så ser ni inte att de skulle ha något problem med att kunna fortsätta att verka inom svensk näringsliv?
Nej, jag tror inte det. Utan det, som sagt, det finns gott om exempel genom historien på personer som har ägnat sig åt väldigt tveksamma affärer men som ändå kan göra comeback och lyckas.
Mm. För jag tycker reaktionerna man har sett på Twitter så här långt, nu är det ganska tätt in på att domen föll, men det är ju från de som inte är så insatta i juridik kanske alltid, så är det ju, känns det som att de är förvånade över att man då, för att citera någon form av allmän uppfattning, kan komma undan med den här typen av då handlingar, vilket vi då som känner till juridik, att de har ju uppenbarligen inte gjort någonting brottsligt, för de är ju frikända, det ska vi nog understryka, men kan det finnas en sån uppfattning hos allmänheten?
Ja, men det tror jag att det kan, och det grundar sig nog delvis på, som du var inne på innan, att inte minst Ernstberg har levt ett extravagant liv med lyxkonsumtion och det ena och det andra, och det är pensionsspararnas pengar, och att det kan då uppfattas som stötande att man kan tjäna så mycket pengar och spendera dem utan att sen fällas för detta.
Ja, men där måste väl ändå ansvaret ligga på lagstiftare och pensionsmyndighet, för tjänar man pengar på ett tillåtet sätt, oavsett om man driver ett privat företag eller om man driver ett privat företag som jobbar med skattebetalarnas pengar eller pensionspengar så och lever efter reglerna, så finns det väl inga problem med det.
Nej, och där är jag helt enig, men frågan var hur allmänheten uppfattar det här, och de tror jag inte liksom pekar på lagstiftaren i första hand, utan de tycker fortfarande att det här är stötande, att de kommer undan, för att använda det här allmängiltiga uttrycket.
All right, hörni. Då tror jag att vi är klara här. Vi vill egentligen bara understryka vikten av att rapportera om den här domen. Det är fredag. Vi återkommer nästa vecka med en ny podd. Samtliga åtalade alltså friade i det så kallade Allra-målet. Tack för att ni har lyssnat. Tack för idag.